Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Fredagen är här, den frejdiga dagen, veckans goa dag och veckans goa kille. Det är väl
så
ändå du, Viktor Blomdahl.
Det är jag det.
Det är det.
Fredagskillen.
I min bok. Vad ska du prata med då, Viktor?
Jag ska prata om hur ska man egentligen cykla och gå? Hur ska man samsas?
Mm.
Och lite också om Victorias nya äventyr. Kronprinsessan, that is. Hennes nya militära äventyr hon ska ut på.
Spännande. Hur ska man samsas egentligen? Det ser jag fram emot att höra, Viktor.
Ja, vad ska du snacka om då?
Jag ska prata om ett trist rekord, eller en titel som Göteborg har. Men också lite om vårdblockaden som började igår ju.
Just det.
Vi var uppe på Sahlgrenska och snackade med syrorna där som satt upp en lapp bland annat. Vi kommer också ha lyssnarquiz. Det är lyssnaren Anna som är med oss och utsätts för ännu en runda av sanning eller bullskit.
Äntligen, då vet man till fredag.
Ja, det vet man. Och så kommer ju Frida Rosengren ut. Också ett fredagstecken ju.
Ja.
Helgguidar oss och pratar om krogvärldens fröken snusk.
Oj.
Vem är det egentligen?
Ja, det kan man undra.
Vad har du mer att bjuda på, Viktor?
Du, jag har att bjuda på en björn som got more than it bargained for i Japan.
Mm-hmm.
Och sen del 1374 av dokusåpan Folklistan också.
Ja, där är du stark. Du har järnkoll på Folklistan.
Precis, ja. Jag kan utlova ett starkt namn att kopplat till Folklistan den här gången.
Underbart, jag kommer prata lite om The Spiders from Mars. NASA har sett saker.
Oj, oj, oj. Är det nu de kommer?
Mars
Attacks.
De är avslöjade kan man säga. De är avslöjade.
Ja, skönt.
Kanske lite TikTok också. De dör hellre TikTok-bolaget än att sälja det vidare.
Okej.
Okay. Kan man säga. Ett nytt museum också. Alla som kommer göra alla tjejer glada, tror jag.
Okej, varför just bara tjejer?
Nej, inte bara tjejer. Men jag ska förklara varför sen.
Spännande.
Hur är det annars då, Viktor?
Jo, men det är bra. Jag är lite trött. Jag var på quiz igår.
Just det. Du är ju den riktiga quizmastern här på GP egentligen.
Ja.
Jag är ju bara en sån contender som utmanar dig om den riktiga quizmastertiteln.
Ja, men precis. Men jag har ju en stora killeshäl och det märkte jag igår då. För att det utlovades att det skulle vara ett allmänbildningsquiz, vilket ju är kanske mitt forte då. Men då var det inte det, utan det var ju musikquiz istället.
Ja, det var de bara lurades.
Så jag gick liksom från att bli en tillgång till att typ bli lagets maskott, vilket är alltid lite så här segt så. Men jag hade kul ändå liksom. Det var ju gott med öl och det gick okej för oss.
Ja, men vi brukar alltid ha en liten stund om dagen här på redaktionen när vi spelar ett spel som heter Kommunle.
Ja, just det.
Där man får en satellitkarta, ska man gissa vilken kommun det är. Och det här
är
liksom
toppenkul kan jag säga.
Ja, det är ju det för dig och Adam då som gör nyhetsväppet här. Ja. För ni är så himla, ni är liksom obehagligt duktiga på det.
Ja, men Adam är för duktig.
Ja, fast du har vunnit 2 gånger i rad nu.
Ja, jag har gjort
och
det.
Jag känner mig så jävla dålig. Det har verkligen liksom, det har verkligen satt en tagg i min liksom quiz identitet.
Alltså det är en boll av ångest varje gång du spelar.
Ja,
jag kan Okej, jag ska säga, jag gottar mig lite i den då.
Ja, men det jag förstår det. Jag förstår verkligen att man gör det liksom, med min liksom, någon sorts, jag, inte för att jag vinner så många quiz, jag gör ju dem bara, men då kan man ju framstå som att man är...
Det är ju oftast det som är knepet, jag vinner inte heller jättemånga quiz. Men om du gör dem så blir du ändå en quizmaster.
Men jag sitter där och suckar och svär, och nu har jag kommit till den nivån att jag inte vill vara med och spela längre. Men jag kommer nog vara.
Vi har ju en liga också, en lista. Du ligger ju ganska sist där.
Ja, jag vet. Svin då, men jag kan liksom inga kommuner.
Nej, du, men varför ska man kunna det egentligen?
Nej, jag vet inte. Fråga, håll en spegel mot dig själv. Du kan ju det.
Ja, typ.
Ja, det är väldigt konstigt i alla fall. Du har i alla fall hämtat dig från att se min vidriga frukost som jag åt idag.
Ja,
fick en dålig start.
Knappt. Nu börjar jag tänka på den igen och känner mig lite illamående.
Ni vet liksom botten i müslipåsen. När man ändå inte vill slänga det sista.
Nej.
Men man vet att det är bara en massa kli och flan och bös som bara suger upp yoghurten och gör det till en yoghurtspån. Blob. Det är så att jag kämpar med.
Det så växer i munnen kan jag tänka mig.
Emily har så kräkminen i rörnet bara av tanken. Nej, det var inget bra. Nu glömmer vi det. Nu går vi in i fredagen. Ingen människa ska behöva äta det, säger Emily. Det är så kli som hästar äter.
Ja.
Men blockad, Viktor. Igår blev det blockad. 63 000 går ut i blockad efter förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, då, har strandat.
Okej.
Eller strandat, de har i alla fall lett till den här blockaden.
Ja, SKR har inte lett, det var ju med Kommunal också för bara några veckor sedan. De precis undvek någon strejk.
Ja, men precis. Och nu är det SKR då och arbetsgivarorganisationen där. I alla fall prick klockan 16 igår var det som sjuksköterskor och andra vårdanställda tillsammans vid Sahlgrenska gick ut och satte upp en lapp där i entrén om att nu börjar den här blockaden. Det finns bilder av det,
just det. På dv.se. Är de inspirerade av AKB eller?
Ja, man kan väl nästan tro det. Men den här var kanske lite större lapp och den sitter liksom i entrén, inte i receptionen heller. Just så den är ganska synlig då när man går in där då. Det finns bilder när de går i gemensam troppet gäng där, sätter upp den, ett A4 som informerar om att blockad råder och kollegor står där och applåderar. Nu är det strejk, eller inte strejk, blockad.
Ja, vad är skillnaden? Eller?
Ja, men jag kan komma till vad den här blockaden innebär. Strejk är väl ett hårdare steg, att man inte går till jobbet alls. Men 4400 av de här 63 000 vårdanställda som berörs då finns på Sahlgrenska, kan jag nämna bara för Göteborgs perspektivet då. Och det man krävt i den här avtalsrörelsen där man förhandlar med SKR, det gäller högre löner men också kortare arbetstider. Alltså scheman som innebär mindre övertid.
Okay.
Det handlar mycket om övertid detta.
Yes.
För som du kanske känner till så är det många i vården som jobbar väldigt mycket övertid.
De jobbar ganska mycket, det har man ju fattat verkligen.
Och blockaden går ut på då att typ sjuksköterskor, barnmorskor, analytiker är också en grupp som berörs, vägrar jobba övertid nu då, och dessutom så råder stopp på nyanställningar. Det är helt rimliga krav, tycker Vårdförbundet, som pratar om att folk jobbar och sliter ut sig så pass att folk slutar. Nyutbildade blir bara kvar liksom ett år, kanske två, innan de inte pallar mer.
Okay.
Det är för hårt liksom. Och det sätter ännu mer press på de som faktiskt är kvar, och vi har den här onda spiralen då.
Som bara fortsätter.
Som bara fortsätter, menar de. Jag är trött, jag tror att alla mina kollegor är trötta, säger Ellen Hjälkeby, sjuksköterska på Sahlgrenska som vi pratade med igår när vi var där uppe då. Och hon säger också att det bildats en kultur då bland sjuksköterskor och andra att man helt enkelt tar övertidspass bara för att verksamheten ska funka, typ för patienternas skull. Att det bygger på det.
Ja, just det.
Annars funkar inte verksamheten. Och många har fått nog av det alltså. De tycker att de inte kan ha normala liv. Jag hörde en sjuksköterska som pratade med Ekot igår som sa det liksom, att hon kan inte ha något socialt liv, hon får ställa in massa grejer eftersom hon hoppar in. Sen finns det ju de som inte tar de här övertidspassen, men många känner liksom det kallet och den skyldigheten att man gör det ändå liksom.
Man har väl oftast det, tänka att man blev läkare eller sjuksköterska eller sådär, att man gör det för patienten liksom.
Mycket det och för kollegorna, för att om inte du tar övertidspasset så kanske någon annan får det och sådär. Ja, det är väl om man ställer upp för alla möjliga personer där då. Så det är deras situation så som de beskriver den, och de vill få råda bot på det här. De vill inte jobba så mycket övertid. De vill ha vanliga kontorstider så som det står i avtalen att de ska ha, liksom, vanliga timmar. Men SKR, arbetsgivarna här då tillsammans med arbetsgivarorganisationen, de säger att det är för dyrt helt enkelt. det är för svårt att få ihop det här, att man skulle gå ner i arbetstid och,
för det låter ganska dyrt att betala övertid också, eller?
Ja, men så här är det då. Dels har kommunerna och regionerna redan ett tufft ekonomiskt läge. Det känner vi till. Man behöver ju liksom mer pengar och man har begärt det från staten och sådär, och det är ett pressat läge. Men de menar också att för att kunna tillmötesgå den här arbetstidsförkortningen, eller folk inte ska jobba övertid, då behöver man nyanställa. Och då är det dels att det är dyrt. Mm. Det blir dyrare att anställa folk liksom på nya tjänster. Ja, att vissa går in och täcker när det behövs. Då, liksom. Att man fyller ju ut med timmar då, istället för att anställa nya på heltid.
Ja, just det. Exakt.
Det blir dyrare.
En helt ny lön. Liksom, som man,
exakt. Och då är det kanske ny arbetsgivaravgift och sådana grejer på det också. Men det är också svårt att rekrytera ny personal. För det finns inte så många behöriga sjuksköterskor.
Det,
det finns inte så många som man skulle behöva då för att möta hela behovet, menar man i alla fall. Så man ligger väldigt långt ifrån varandra, som du hör.
Mm, verkligen.
Och det är därför man har gått ut i den här blockaden då, just för att man från vårdförbundet menar att men vi är så pass långt ifrån. Mm. Så vi måste ändå liksom visa att vi menar allvar med det här. Och då kanske man undrar vad det konkret innebär för patienter då. Och det är att det som brukar kallas för planerad vård, alltså planerade operationer och så, sånt kan kommas att skjutas upp. Alltså typ höftleden på din gamle far.
Ja, just det.
Den får vänta.
Ja.
Skulle det kunna bli.
Stackars far.
Ja, men verkligen. På vissa sjukhus har man till och med slagit ihop avdelningar då, har det rapporterats. Om det kommer att drabba regionerna på ett tufft sätt, inte minst den planerade vården då, säger Ulf Olsson till oss. Det är han som är chef eller ordförande för SKRs förhandlingsdelegation. Men den akuta vården ska i nuläget inte påverkas då.
Nej.
Som du bryter benet och så kommer in.
Ja, okay.
Då ska du få hjälp, Victor.
Ja.
Det ska men, du inte tveka.
Vad skönt. Det är, jag ska... Vad bra, jag hade inte tänkt bryta benet, men om jag vill det så...
Nu sådde jag det för att också. Kommer du att passa dig hela dagen?
I dubbelmärkelse.
Ja, sen får man ju se hur länge blockaden varar och sådär mot övertid och nyanställningar alltså som pågår då, och om konsekvenserna blir större. Jag kan tipsa att man kan gå in på gp.se, läsa mer om vad vårdanställda på Sahlgrenska har att säga om det där. Vi var ju där uppe igår och snackade med dem.
Ja du Kalle, våren är ju typ här.
Ja, men nu börjar man det? Jag har ju känt det typ för så här 3 veckor sedan när den var här i en dag och sen stack det igen. Men nu börjar man känna att det kanske är lite mer for real this time.
Ja precis, det var ju för sig typ is på Hisingsbron häromdagen. Men, ja, absolut.
Där,
men,
fick, där lurade du mig in i en fälla du.
Exakt, rakt in i min fälla. Så som alltid så när man spelade typ tv-spel när man var liten. I alla fall, men du har ju snackat en del på redaktionen om att du har börjat cykla.
Ja, det
eller hur? Känns det bra eller har du ångrat det beslutet?
Ja, men det känns faktiskt bättre nu. Det kändes, jag var ångerfull första morgonen när vinden bet i kinderna. Men nu känns det lite bättre.
Och du hamnade ju också lite i konflikt då.
Ja, det gjorde jag ju. Det var en gubbe som skällde på mig på gatan. För jag cyklade på trottoaren, det var mitt fel. Men det var också regn och det var nästan ingen ute. Jag ska inte gå igenom det här igen och försvara mig efterhand från min stora plattform. En sån har inte den gubben.
Vad vi vet. Vad vi vet.
Så har han en sura gubben-podd som är liksom jättestor. Han har hängt ut med.
I vissa kretsar.
Ja.
Ja. I alla fall den här väldigt dåliga och forcerade bryggan som jag körde nu. Jag ska i alla fall hamna om en konflikt i trafiken. Ja, just det. För att det är ju det som tyvärr hör till. Jag cyklar ju också jättegärna nu när det är fint väder. Men man vill undvika konflikter, men det går ju inte att komma ifrån hyttande nävar, gnäll och skrik. Alltså det hör ju lite till vardagen på ett sätt.
Ja, men det är ju också en av vissa ganska hatad grupp, cyklister.
Cyklister, ja, precis.
Bilister versus cyklister.
Ja, och...
A story as old as time.
Hörnan och ägget, ja, precis. Och man kommer också till den eviga frågan då, åt vilket håll ska man hålla på vägen när man är cyklist och gångtrafikant. Och detta har verkligen satts på prov rejält, skriver här på GP, och det har uppstått ett skyltkrig i Härlanda, apropå det här.
Skyltkrig?
Ja visst, det rör sig om spåret runt Härlanda kärn, där tanken är att både gångtrafikanter och cyklister ska dela på den här sträckan då som finns här.
Det ska väl gå bra.
Det ska väl gå bra. Men det har då varit en stor förvirring om hur man ska förhålla sig till varandra. Och under pandemin så tänkte Göteborgs stad att ska vi inte hjälpa dem på traven lite? Så de satt upp skyltar där det stod cyklister, håll till höger. Och gångtrafikanter, håll till vänster. För det är ju det som gäller enligt trafikförordningen då, att, att cyklister, som ju är fordon, som en bil egentligen, ska alltid hålla höger. Och i synnerhet när gång- och cykeltrafikanter delar väg, då ska man hålla till vänster som gångtrafikant. Lite så som när man går på en landsväg, du vet, man ska liksom möta trafiken.
Möta trafiken. Jag tycker det är bra att du tar upp det här, Victor, och går igenom, för att jag känner mig själv lite osäker.
Ja, men man är ju osäker, verkligen.
Särskilt när man ser andra göra på ett annat sätt. Ja. Så är det de eller jag som är konstig under
precis, och det är apropå onda cirklar. Också en väldigt, väldigt ond cirkel.
Verkligen.
Så att det här är ju lagen då, som säger att det är så här vi ska förhålla oss till varandra. Men skyltarna har ju då inte hjälpt alls. Utan det finns ett hårdnackat motstånd mot den här lagen, verkar det som. För att en efter en sen pandemin har de här skyltarna nu plockats ner. Och inte då av Göteborgs stad, utan förmodligen av arga gångtrafikanter som gärna vill hålla höger.
Ja, de köper liksom inte regeln. Inte, nej, de tycker precis att vi ska hålla höger.
Ja,
så har jag gjort. Sen,
precis, sen Jesus gick i kortbyxor. Ja. Och Göran Fransson då på Park- och naturförvaltningen, han låter lite uppgiven nu när vi på GP har pratat med honom. Han säger att det finns väl en grupp som av någon anledning är hårdnackade motståndare till detta, som ju faktiskt är lagen, att gå till vänster och cykla till höger. Det hör av sig ibland och säger att enligt traditionen går man till höger här. Vi svarar alltid samma sak, att trafikförordningen säger att vi cyklar till höger och går till vänster.
Så det är alltså liksom tradition mot lag här.
Men jag blir så trött på folk som är så här: det har alltid varit så och då ska det fortsätta vara så. För det går inte att resonera med dem. Alltså om man inte ens liksom accepterar lagen, som är ju ändå i spelreglerna för samhället, hur ska man då kunna få liksom, ja, men hur ska man kunna resonera med dem då liksom?
Men ibland kan det ju vara viktigt också, Victor, hur man implementerar lagar. Att det kan ju vara lätt att sätta upp en skylt, men de kanske måste också ha någon typ av dialogtrafikpolis där som är ute och för samtal med Härlanda.
Det är väl nästa steg. Men jag måste bara liksom fortsätta med min lilla frustration här. Jag har ju också haft svårt med att förstå den här lagen, men sen, jag har ändå, det är ju en fråga som kommer upp lite då och då, som man som journalist rapporterar om. Så jag har ändå lärt mig det här, att man ska hålla, åtminstone när man cyklar ska man hålla höger hela tiden. Det vet man ju liksom. Och jag var med, alltså jag bara minns någon gång förra året när jag cyklade vid centralstationen där jag bor på Hisingen, så måste jag oftast cykla. Och det är ju ganska snårigt där med Västlänken, och det är mycket, mycket delade utrymmen.
Det är jättestökigt ju.
Precis, och så kommer jag ihåg någon gång när jag höll till höger, och så var det någon kvinna som också höll till höger som gick då. Och så, hon flyttade inte på sig, och jag flyttade inte på mig för jag hade rätt. Men till slut så blev det någon sån här, jag fick väja, och då skriker hon på mig: vi har väl högertrafik här?
Ja.
Och det är liksom, som cyklist kan du aldrig riktigt vinna, för att innan jag hinner börja, men enligt trafikförordningen så har jag ju åkt förbi liksom.
Ja, och så, det var inte tvärnit från dig liksom.
Nej. Man ska ju någonstans. Och då, det är bara så frustrerande att hon tror att hon har rätt då.
Ja.
Och ja, du fattar.
Nej, men det var exakt det som hände med mig med den här gubben ju. Att jag var på väg in i någonting, men då var jag ju redan 10 meter bort liksom.
Exakt. Men tillbaka till Härlanda kärn då. Så vår reporter då, Jonathan Andersson, var ju där med fotograf Henrik Jansson och var ute och tog tempen på den här leden då. Och kolla med vad folk tyckte om det hela. Och Göteborg verkar verkligen vara världssämst på det här med vart vi ska förhålla oss till cyklister och gångtrafikanter. I alla fall en som han pratade med, Katja Thornberg, hon säger att jag tycker bara det är en sån sjuk skillnad från Umeå där jag bodde förut, även i Malmö. Där gick folk på samma sida, här är det, ja, jag vet inte. Jag har till och med googlat vad man ska göra, säger hon.
Det är det man får göra.
Ja, och det är flera som stannar upp och väldigt gärna ville prata med Jonathan om detta. Så det är ju verkligen en engagerande fråga.
Ja.
Det ska tydligen också finnas Facebookgrupper där det grälas vilt om detta. Och det känns ju verkligen, alltså nu också lite anekdotisk bevisföring här, men jag känner verkligen att det här kanske är samma typer av personer som argumenterar vilt på Facebook, som typ mejlar till oss journalister och är så här: det stavas faktiskt så här, och så gör det inte det längre.
Nej.
För att språket utvecklas liksom.
Ja.
Att, men folk gillar inte när saker och ting förändras i språket och inte i trafiken.
Nej.
Och de här personerna måste bara inse det.
Ja, det är väl så. Man får väl rätta in sig i ledet. Alltså ja. Jag minns när jag bodde i Stockholm så var det en bro mellan Årsta och Södermalm som hade det här problemet jättemycket. För då var det väldigt smalt och på en bro också. Så du kan ju liksom inte heller ta ett steg ut i diket om det krävs.
Det är ju det.
Och där fanns det.
Hoppa inte på räcket.
Men det för det var också ett tåg som gick på andra sidan. Liksom. Så det var vatten 50 meter ner på ena sidan och så liksom tåg på andra. Och där var det också skyltat. Men folk, det var liksom vilda väster. Mm. På den här bron. Och man kunde få skäll för man gjorde rätt och liksom vice versa. Ja. Det var väldigt problematiskt. Ja, väldigt svårt att hantera. Ja, det var det.
Vi får se hur det fortsätter i Härlanda helt enkelt.
Han är här för att läsa nyheter. Han är också skicklig på spelet Kommunle som vi var inne på här inne. Innan du kom in i studion pratade vi lite om det, Adam.
Ni gjorde det?
Ja, bara så jag liksom get you up
expert
to speed
här. På skånska kommuner.
Ja, och jag måste bara säga, en gång så sprang jag i Delsjön många, många år sedan. Sprang jag till vänster så cyklade det förbi en man och så skrek han så här: spring till höger!
Ja. Så nu får du rätt här i efterhand.
Äntligen.
Ja. Take that, old man. Flera år senare. Mm. Ja. Nu går vi över till det som är din huvudsakliga uppgift här, Adam, nämligen att ge oss nyheter. Varsågod.
Ukraina beslutade tidigare i veckan att landets konsulat bland annat ska sluta utfärda pass för vissa män i stridbar ålder som befinner sig utomlands. Beslutet har mötts av kritik och många ukrainska män som befinner sig utomlands är upprörda. Samtidigt har både Polen och Litauen gått ut och stöttat beslutet och säger sig vara redo att hjälpa Ukraina att skicka hem värnpliktiga. Det skriver DN. Litauens försvarsminister Laurinas Kasjunas sa igår bland annat att Ukraina har ont om reserver till sina styrkor och att det handlar om rättvisa gentemot de medborgare som kämpar för sitt land. Tyskland har däremot meddelat att ukrainska män kan stanna i landet utan giltigt pass enligt Deutsche Welle. Det viktiga för Tyskland är att det går att fastställa personens identitet. USAs militär har börjat bygga den tidigare utlovade tillfälliga hamnen i Gaza för att underlätta hjälpleveranser till sjöss, bekräftade amerikanska militärhögkvarteret Pentagon. Piren väntas tas i drift i början av maj och allt går enligt planerna. Piren väntas initialt kunna föra in 90 lastbilar med hjälp per dag för att sedan utökas till 150 lastbilar. Enligt Pentagons talesman Pat Ryder kommer inga amerikanska soldater att arbeta på marken i Gaza. Antalet skolbarn väntas stadigt minska fram till åtminstone år 2070 enligt SCB. Att det blir färre barn i svenska skolor beror främst på att trenden med det minskade barnafödandet väntas fortsätta kommande år. Enligt Lena Lundqvist, demograf vid SCB, är det ekonomiska läget en viktig faktor. De kommande 15 åren beräknas antalet skolbarn minska för att sedan öka, men skolbarnen bedöms inte bli lika många som idag. SCBs prognos bygger på statistik om svenskt barnafödande, dödlighet, utvandring och invandring. Man ser även att en minskad invandring påverkar antalet skolbarn. Det bygger i sin tur på flera politiska beslut som tagits de senaste åren och som minskar invandringen.
Nej, här blir inga barn gjorda. Och då talar jag om Sverige då. Alltså.
Får ligga i.
Ja, men precis. Inte lika många i alla fall. Tack Adam.
Tack.
Viktor, visste du att Göteborg är värst i Sverige när det gäller vandaliserade väderskydd?
Nej.
Nej.
Jag tänker ju ändå väldigt ofta på detta.
Bet you didn't know. Trots att du tänker på det så mycket.
Exakt.
Och när jag säger väderskydd, då talar jag framför allt om busskurer och sånt.
Okay.
Väderskydd är liksom samlingsnamnet. Men hållplatser, busskurer och så vidare, spårvagnshållplatser. ingen rolig titel. Jag snackar alltså krossade rutor, klotter, klistermärken räknas även in där och så vidare då. Du ser ändå sånt en del i din vardag?
Klistermärken, definitivt.
Ja, krossade rutor.
Krossade rutor, ja, jo, men det är ju absolut ett återkommande tema.
Över 9 miljoner kronor landade notan på förra året i Göteborg. Sant. Då. Ja, verkligen. Enligt driftentreprenören JC Deco. Fint namn på en driftentreprenör.
Just det, är de som står på alla busshållplatser, va?
Ja, det gör,
eller förlåt,
det nog,
väderskydd,
ja. Väderskydd
som jag numera, precis, bara ska säga.
Malin Otterström som är kommunikationschef där, hon säger Göteborg har mest vandalisering i Sverige. Trist ändå.
Det är tråkigt.
Vandalisering, finns det något tristare än vandalisering?
Kan vi någonsin få något fint i den här stan?
Nej, men precis, man går ut, ska ta sin buss och så bara varför gör ni så här?
Ja, exakt.
Känner man. Hela jävla kuren i 1000 bitar liksom. Det är tråkigt. Jag sticker ut hakan och säger det är tråkigt.
Jag är benägen att hålla med. Nu när jag tänker efter.
Ja, men bra. Skönt att ha dig med. Göteborgs vandaliseringskostnader ligger på 16 500 kronor per väderskydd. Alltså per hållplats då. Vi säger hållplats. Och varje år kostar det 16 500 kronor per hållplats. Tvåa på listan är Halmstad som ligger på 7 400 kronor. Alltså mindre än hälften. Mm. Så Göteborg är dubbelt... Så jag har dubbelt så höga kostnader.
Känns som att det finns roligare grejer att lägga de pengarna på.
Verkligen, det är ett otroligt hopp. Det är extremt i Göteborg, säger Malin Otterström. Extremt, Viktor. Extrem vandalisering.
Det var inte vara en extrem stad.
Nej, inte när det gäller vandalisering. Nej. I alla fall. Skakande uppgifter. Jag visste inte om detta. Vad beror det på? Ja, Göteborg, polisen här, de håller för det första med om att staden är väldigt utsatt av just vandaliseringsbrott. Man delar den bilden liksom, om att det sticker ut då. Men skadegörelsebrott kan lätt bli nerprioriterade, säger de, när andra typer av brott är mer akuta. Det är ett jätteproblem. Det handlar om jättepengar, säger Max Olsson, polisområdeschef i City. Och då förklarar han det med att det är svårt att utreda de här brotten då också. Att de anmäls ofta ett dygn senare.
Ja, okej, ja.
Kanske när folk går upp på morgonen, det sker på natten, just då det. Ser man det.
Så det, när man väntar på bussen, precis.
Exakt, ja. Så det är svårt att ta folk på bar gärning och då kan det vara svårt att få ut film, för det är ganska mycket man måste gå igenom då om det anmäls långt i efterhand.
Man tänker ju att det borde låta järnet när man håller på. Det är ju inga, det är inga liksom tunna glasskärvor som de här busshållplatserna består av.
Nej,
liksom.
Det är ju en fair point, Viktor.
Jag tänker folk som du vet skriver i såna här granngrupper direkt när de hör bara någon liten smäll typ. Okej, det låter väl inte lika mycket.
Ja, men exakt. Det står inget.
Nej.
Nej, men det är väl en bra poäng liksom. Men folk kanske är dåliga på att ringa polisen då, eller att man bara
sannolikt.
Det är så jävla mycket vandalisering som man har slutat höra av sig. Kan ju vara en anledning. Antagligen inte, men i alla fall. Det prioriteras ner då, de här utredningarna, ganska ofta eftersom det finns så lite att gå på. Men vad det beror på att Göteborg sticker ut, det är väldigt svårt att svara på. Jättesvårt att säga vad det beror på egentligen, säger Malin Otterström på JCDK. Om det är nu så det ska uttalas. Det är tecken på ett samhälle som inte mår så bra. Det är ju politiska samhällsproblem som tar sig i uttryck. Det är hennes bild. Hon ger sig ut på en liten analys där.
Ja, verkligen.
Ett bättre svar än så får vi kanske inte i det här läget. Och det kan ju också vara så att det är enskilda individer liksom, som helt enkelt är jävliga. Ligister.
Ja, vandaler.
Man har något jävla problem. Ja, precis. Vandaler i stan. Och nu kanske du undrar då, vart i stan är det värst? För jag sitter nämligen på hela listan.
Du gör det? Okej. Okay. Ja, nej, men det undrar jag verkligen. Jag bara tänker att... man tänker nog... Jag tänker de områdena som man alltid tänker att det är trouble.
Ja, men du kanske blir lite förvånad. Det går lite i vågor, ska jag säga, det här, vilka områden som är värst utsatta. Men nu har alltså här då hela listan på de hållplatser, nu snackar jag hållplatser då, som är mest utsatta av vandalisering i Göteborg. Vill du gissa? Det är jättesvårt. Jag har en topp 5-lista.
Okej, jag ska gissa.
Gissa på en,
jag ska gissa på en hållplats.
Ja, en hållplats bara.
Vänta,
det här är ett klassiskt moment, man vet aldrig om det är så
nej,
kul.
Nej, precis. Typ, nej, men vad ska man säga då?
Det är svårt att inte fråga.
Ja, men jag drar till med Kortedala.
Det är fel. Femma på listan är Godhemsgatan i Majerna.
Okej.
Okay. Trea, lite oväntat kanske, Bokekullsgatan. Också den i Majerna.
Är det Majerna? Okej.
Ja, det är ju liksom...
Men är det en busshållplats eller?
Nej, det är en spårvagnshållplats. Det är liksom genom Kungs Ladegård där, och så innan Marklandsgatan typ, så ligger Bokekullsgatan. Trea, eller när jag säger två, Kaggeledstorget.
Just det.
Vet ingenting om det.
Nej, det är väl borta mot Munkebäck.
Ja, Sävenäs, Östra sjukhuset typ, runt där. Ja, ungefär så, ja. Etta på listan. Axel Dahlströms torg.
Jaha.
ADT.
Kanske ändå inte så oväntat. Eller jag vet inte, är det oväntat?
Det är jättesvårt tycker jag att säga vad som är väntat och inte.
Men inget på Hisingen.
Nej.
Jag är stolt. Way to go, Hisingen.
Det finns ju ett Majornas spår här. För att plats 6 på listan är Stibergstorget. Plats 7 är Masthuggstorget. Så det är inte Majorna då. Men jag kan inte hjälpa att notera att 4 av de här hållplatserna ligger rätt nära varandra.
Mm.
Alltså du har Godhemsgatan. Ja, nu missade jag den här i Mörland. Alltså Högsbo är en hållplats också. Den hållplatsen ligger vid Marklandsgatan typ.
Just det, fortfarande till Hisingen.
Nej, men precis, men fortfarande nära Marklandsgatan. Du har Godhemsgatan, relativt nära Marklandsgatan ändå. Du har Högsbo, nära Marklandsgatan. Du har Bokekullsgatan, också nära Marklandsgatan. Mm. Och du har Axel Dahlströms torg, hållplatsen efter Marklandsgatan.
Men det kanske är en legist som bor i Marklandsgatan.
Vi kan bara spekulera, men jag tycker ändå att det är ett lustigt sammanträffande.
Ja, det är värt att spekulera om.
4 av 5 på 5-topplistan är liksom i närheten av Marklandsgatan. Mm. I'm just saying, Victor.
Ja, you're just saying.
Bara noterar. Och i närheten av Masthuggstorget som var nummer 7, så ligger ju den plats som är värst drabbad av den här typen av skadegörelse hela förra året, och det är Oscarsleden.
Okej.
Okay. Alltså den cykel- och billeden som går längs med Hamninloppet och Stena terminalen och så. Alltså där är man uppe i 100 glasrutor som krossats, och det är till en kostnad av 3,5 miljoner kronor.
Det är ofattbart många rutor man vill krossa.
Ja, men precis, men då är det ju sådana som har lagats och liksom krossats igen och sådär.
Jo, men ändå liksom.
Jag vet, det är helt stört. Det var någon gång där förra året som jag cyklade förbi och någon typ hade pajat hela raddan med rutor.
Men hur gör man ens det? Har man liksom några golfklubbar att dra till med? Eller vad?
Alltså polisen utredde det här. De la ganska mycket resurser på det, säger Max Olsson från Citypolisen. Och man hade en misstanke om att det var någon som jobbade med någon sån här glashammare då. Men Anders Forsman som är på Trafikverket säger att det är upp till polisen att svara på, men det är inte en glashammare i alla fall. Det trodde inte han då.
Nej.
Men det var det man hade som spår i början. Den här utredningen är nedlagd nu, för det var någon som pajade helt många vid samma tillfälle då. De spår vi hade har vi inte kunnat jobba vidare med. Vi har ändå lagt ner en hel del resurser på detta, och det är stora belopp det handlar om, säger Max Olsson. Alltså skadegörelsen är stora belopp det handlar om, säger Max Olsson då. Det man hade att gå på också kamerabilder då, och då var det något fordon där man såg som man sökte typ, men man har inte kommit vidare med det. Så det är svårt. Vad ska man göra då? Ett försök att bli kvitt problemen från Trafikverkets sida är att man gått över till något sånt hårdare glas typ, som ska vara svårare att slå sönder. Och när man byter ut, och så tar man det här nya dyrare glaset istället. Men oklart om det kommer stoppa vandaliseringen. Ligisterna. Precis, och få Göteborg liksom att tappa den här inte så återvärda titeln som Sverigeledande i vandalisering. Känner du vibbarna, Viktor?
Jag känner vibbarna.
Det börjar närma sig, nu kommer du känna dem ännu kraftigare!
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad fan har frågat mig?
Men så ska jag nu?
Nej, det är ingen som ska.
You want answers? See, now that's some
bullshit. Vi ringer ifrån Göteborg.
Sanning eller bullshit heter ronden. Vi brukar utmana en lyssnare, och den här lyssnaren heter den här gången Anna Lindberg. God morgon, Anna, är du med oss?
God morgon, jag är med.
Är det läget?
Det är bra.
Känns det jobbigt att möta min otroligt höga energi så här tidigt på morgonen?
Jag är ganska nyvaken, ska jag säga.
Jag förstår.
Det är lite skillnad.
Var är du, vad gör du, vad intresserar dig här i livet som vi lever?
Jag befinner mig i Umeå och pluggar här. Kandidatprogram i biologi.
Mm, all right.
Ja.
Är det det som är liksom stora intressena? Är det något annat? Gå, motionera, spela fotboll, dart, något annat?
Ja, nej, men jag gillar att vara ute i naturen i alla fall.
Vilken sida av vägen går du då? Åt vänster och åt höger?
Ja, jag satt och lyssnade precis faktiskt och hörde att ni hade en diskussion om det. Jag har funderat en del på det också. Jag brukar gå på vänster och cykla till höger faktiskt. Men det är många som inte gör det.
Även i Umeå alltså?
Ja.
Du har stött på det där. Ja, men, återigen, Viktor, bra och viktigt att du tar upp det här. Det är en fråga som berör väldigt många, uppenbarligen. Även mig. Gillar du att resa? Klassiskt intresse för många svenskar.
Ja, alltså, det var länge sedan jag gjorde det. Jag har inte rest sedan innan covid, typ. Inte utanför Sverige i alla fall.
Men... Samma här. Vi snackade i alla fall turism i onsdags här i programmet. Flera städer har ju tröttnat på turister. Du hörde kanske det, jag vet inte. I Venedig så tar man ju betalt nu för att få komma in där. I Amsterdam så är det byggstopp för nya hotell. Barcelona hatar alla som kommer dit typ. Och på Kanarieöarna så hungerstrejkar man mot nya lyxhotell. Det är ett axplock av det turisthatet som pågår i Europa. Och på tal om det då så tänkte jag att vi ska spela den här ronden som heter Är det en riktig landslogan? Där skulle det komma en jingel. Men nu har vi inte det. Du kanske känner till att många länder har en slogan. Typ som en reklamslogan.
Jag vet inte om jag känner till det faktiskt.
Nej, men så är det i alla fall.
Jag känner igen någon.
Ja, kanske. Vi får väl hoppas det för din skull. För det är det du ska lista ut nu. Huruvida det är en riktig reklamslogan. Från liksom, det är ofta ett lands, typ så, Visit Sweden. Det sjuka är att Sverige har ingen. Vi är typ så, vi vill inte begränsa bilden av Sverige till en slogan. Vi tycker det snarare förstör än vad det gynnar typ.
Tråkigt. Ja, tråkigt i tid.
Coola Sverige vill inte vara med i den verkligen. Klubben liksom. Men många andra har. Och då kommer du få 10 stycken där några är påhittade av mig och där några är riktiga. 5 rätt ska du klara för att få full pott i merchpris kan man säga.
Ja.
Hänger du med?
Yes, jag är med.
Då blir det lite bakgrundsmusik. Vi testar det. Hur mycket det stör eller inte. Lite hets måste det ju vara ändå. Mm. Första landet, Anna. Armenien. Visit Armenia. It's beautiful.
Sanning.
Det är sant. Det behöver inte vara svårare än så ibland. Australia. The wonder is down under.
Ja, jag vill att det ska vara sånt.
Det är bullshit, tyvärr. Ecuador. Ecuador!
Kan det är deras slogan.
Ja, det är deras slogan.
Nej, bullshit.
Nej, det är bullshit. Det är ju en låt som går så bara. Men de hade kunnat ta någon annan. Nu gjorde de inte det. Jordanien. Yes, it's Jordan.
Nej, bullshit.
Det är sant. Låt oss svara i telefon. Yes, it's Jordan.
Hello.
Djibouti. Djibouti.
Sanning.
Det är sant. Mongolia. Riding high.
Oh. Sanning.
Bullshit. Den är svår. För den liksom, riktigt den svår. Är inte så rolig alltså.
Okej,
okay. Venezuela. Venezuela is your destination. Nej, det är sant. Det är väldigt som någonting de säger på planet typ. Ja, det stämmer. Det är min destination. Niger, the land of sand.
Sanning.
Bullshit. Nederländerna, the original cool.
Bullshit.
Sanning, men det är snyggare om någon annan säger det. Bahrain, after rain comes sun. Bahrain, after rain, comes sun. Det är bullshit. Ja, men bra Julia, där är, eller Anna menar jag, förlåt. Där är vi i mål. Bara droppar in Julia helt random. Hur kändes det?
Det var svårt alltså.
Ja, jag förstår det, för vissa är verkligen så här, kanske inte så kul, men bara svårt.
Vilken var Bahrain nu än, sa du?
Bahrain, after rain, comes sun. Så liksom, det är en ordvits från mig då. Just på det. Bahrain. Okej. Vi har ett resultat och du har fått 4 av 10 rätt. Men Ja, tyvärr så löste du inte nivån den här gången. Vi får väl se om vi kastar in något tröstpris eller så. Emily tittar på mig som att nej, reglerna är ju reglerna. Men jag vet inte, jag tycker det känns så hårt bara. Anna, jag hoppas du fick en bra start på dagen oavsett.
Ja då, absolut.
Mm, inte tveksamt.
Redo för en dag att
tenta plugg. Ja, det är det som gäller idag, eller?
Ja,
det är det som gäller. Helgen då?
Ja, det blir nog lite plugg då också. Men vi ska också, en av mina roomies fyller år, så vi ska väl fira lite.
Ja, kul.
Work hard, play hard. Det är det du alltid brukar säga. Tack ska du ha, Anna, för att du var med oss. Ha det gött.
Ja, tack själva. Hej.
Ja, men Emily är väl ändå hård men rättvis. Liksom, klarar man inte fem, då blir det inga priser. Nej. Det bara känns så jävla taskigt liksom.
Ja,
men samtidigt så måste vi ha principer.
C'est la vie.
Ja, och det är därför vi är glada att vi har Emily Hagbard, producent och principfast.
Precis.
PP. Viktor.
Ja, Viktor heter jag. Mm. Men vi ska prata om Victoria, kronprinsessan. Varför säger jag det i fel ordning? Det är andra gången idag jag gör det. Men kronprinsessan ska göra lumpen.
Ja.
Ja, nästan i alla fall. Hon ska bli officer, har det basunerats ut nu i diverse medier. Så nu tror man väl, kan man ju tänka sig att den kronprinsessan och vår kommande regent ska göra timslånga fysiska övningar, utsätta för stram disciplin och skrikande överordnaden så ska se till att hon har bäddat sängen ordentligt. Mm. Eller vad det nu är man gör under lumpen.
Penalism liksom.
Ja, precis. Jag har ju bara att gå på vad mina bröder och min far berättar om lumpen i och med att man är född under och uppvuxen under den lilla eran då vi faktiskt inte hade värnplikt i Sverige.
Nej.
Så jag har inte gjort lumpen.
Jag har ju mönstrat en halv dag som jag berättat här tidigare och han på den halva dagen ändå uppleva att det kom in en äldre värnpliktig och liksom slog av mössan på en i bamban där liksom.
Ja. Just det.
Jag har en mössa i matur. Du vet, och så tramsar sig så. Man bara, lägg
du
av.
Bara, I'm out of here.
Ja, jag och Carl som mötte tillsammans och bara, nu åker vi hem.
Ja, precis.
De bara också typ så här, det är lugnt, ni får åka hem. Vi vill ändå inte ha er. Men okej, vi bara, tack.
Men, ja. Men det verkar i alla fall inte bli så mycket bäddande av sängar eller penalism för kronprinsessan. Utan hon ska snarare tillbaka till skolbänken. För hon ska börja plugga på Försvarshögskolan.
Mm-hmm.
Detta för att få en djupare förståelse i taktik, krigsvetenskap och militärstrategi. Men hon ska också få vissa kompletterande militärutbildning, för hon har heller inte gjort värnplikten.
Jag såg bara lite bilder på henne när hon såg så jävla down to fight ut.
Ja, hon ser ju riktigt hård ut där i de här militärgröna
utstyrsen. Hon var helt kamosminkad i ansiktet och hade en sån hjälm med typ massa bös och lö på.
Ja, precis.
Så man kan lägga sig ner och se ut som en sten typ.
Just det, exakt.
Haha, det är ju ingen sten, det är kronprinsessan Victoria. You're dead, motherfucker.
Precis, exakt. Man har sånt ceremoniellt svärd bara helt plötsligt i sig.
Just det, liksom. Sabla ner
just det.
Ja, främmande makt.
Ja, exakt. Mm. Så att, ja, det får man se ut. Nej, men utöver det ordinarie studieprogrammet så ska man också få utbildning i marinteknik, flygvapenteknik och studier inom armén. Och då här då enligt Margareta Thorgren som är kungahusets informationschef så är det för att hon ska få kunskaper i alla tre försvarsgrenar. Och det här kan göra att vi nu ser lite mindre av Vickan de kommande åren. Som tur är, säger hovet då, så har vi ett väldigt friskt och god vigört kungapar.
Ah, ja.
Om man bortser från Silvias öga då. Men utöver det. Och sen så är jag lite nyfiken på det här då, om hon nu ska bli officer, kronprinsessan. Alltså, vad får hon, ett, vad får hon för rang?
Mm.
Och två, kommer den rangen på något sätt trumfa prinsessa? Alltså det finns väl bara egentligen en rang som trumfa prinsessa, och det är ju kung eller drottning liksom.
Ja,
hur ska hon tilltalas? Blir det liksom Fänrik kronprinsessan Victoria?
Ja.
Eller blir det liksom prinsessan överstelöjtnant Victoria? Mm. Eller liksom ska, alltså egentligen ska det vara efternamnet, så ska det vara Bernadotte.
Ja.
Eller hon har väl typ inte ett efternamn, för att hon är ju prinsessa.
Ja.
Jag tycker någon får reda i det här, men i alla fall
hennes
hon ska
kungliga
bli
major typ.
Hennes kungliga major, ja. Där har vi något.
Ja, hennes höga general. Nej, jag vet inte.
Inte jag heller. Nej. Jag tycker att någon får reda i det här, men officer ska hon bli i alla fall.
Thank you. hon är ju så seriös kronprinsessan Victoria, att hon ger ett så seriöst intryck. Hon känns ju liksom
verkligen.
Det är liksom mindre typ så tjuvröka och gå på fest.
Ja, det kommer att bli det kommer nog bli problem för typ så svensk dam när kungen tackar för kaffet så att säga.
Ja. Så att säga, ja. Ja, men det kommer ju gå bra i början, tänker jag, för att då är alla så sugna. Sen så bara, hallå, kan du säga var du broare när du är i Västerås eller
exakt. Ja,
lite sådana grejer.
Kommer kan du vända blad någon gång?
Ja, det känns som det kommer bli lite tråkigare kanske, men det är väl egentligen en bra grej. Du, sanningen är här nu, Victor.
Åh nej.
Sanningen om spindlarna på Mars.
Åh gud, vad oerhörligt.
Så här skriver Aftonbladet i en rubrik: sanningen bakom de jättelika spindlarna i Inka-staden på Mars. Ännu ett inslag i chaotic headlines.
Ja, verkligen.
Som jag brukar prata om ibland. Rymdstyrelsen letade liv på Mars. De hittade enorma rymdspindlar i planetens mystiska Inka-stad. Blir man inte lite nyfiken?
Jo, men jag visste inte att Inka-folket tog sig till Mars.
Nej, det har de inte gjort.
Det är en nyhet jag har missat.
Det var som att de bara spanade på Mars och bara, vänta lite, vad är det där? Kan det vara spiders from Mars? ESA har nu förklaringen till det här fenomenet på spindelbilderna som spridits på nätet. Ja, men som alla förstår, det finns inte spindlar på Mars.
Nej, just det.
Vi kan väl debanka det där nu. Jag behöver inte hålla upp i den charaden. Nej. Att det kanske var det handlar om.
Det var en rolig charad dock.
Ja, det var det. Men planeten Mars, är planeten Mars fylld av jättespindlar? Frågar sig Aftonbladet i brödtexten. De vill inte ge svaret riktigt ännu då, men på bilder som släppts från Europeiska rymdstyrelsen ESA kan det onekligen se ut så i alla fall. Det är Mars Express-satelliten som fotograferat Mars då, och som är den fjärde planeten från vårt, från solen, som de informerar om. Men Aftonbladet vill ändå så att alla talar i handen,
ja,
så man
bra.
Hänger med liksom. Och då är det, man ser de här bilderna då, så ser man några sorts svarta fläckar typ på Marsytan. Du får
oj,
se här.
Jag, ja, jag förstår spindelliknelsen ändå.
Ja, och det är väldigt många. Det liksom kryllar av dem på ett sätt som kan föra tankarna till någon äcklig scen i typ Harry Potter när det kommer en massa spindlar, ja, eller sådär. Eller andra filmer då. Men det handlar inte om spindlar. Dels kan man dra den slutsatsen för att den minsta av de här små spindelliknande figurerna är 44 meter bred. Och den största kan vara 800 meter i diameter.
Oj, det är jättespindlar.
Ja, det hade ju varit himla dåligt letat om man inte hade upptäckt det tidigare. Det är liksom jakten på liv i rymden.
Jag är någonstans också glad att de inte finns.
Ja, visst. Ja. Det hade ställt så himla många obekväma frågor.
Verkligen.
Kring allt vi kommit på.
Tänk att det hade varit, nu börjar jag prata om en film som jag inte kommer ihåg namnet på, men den filmen där det är insekter som typ attackerar.
Ja, är det Mars Attacks typ?
Nej, det är inte Mars Attacks. Det är ju den här med Neil Patrick Harris bland annat.
Jag kommer inte ihåg.
Nej, jättedålig spaning, men att den skulle vara sann då liksom.
Det skulle blivit i den där filmen som vi inte kommer ihåg vilken det är. Men vad är det egentligen då? Det är ganska komplicerat typ, men
Starship Troopers.
Just det, så heter den.
There we go.
Det har att göra med koldioxidis på botten av Mars som förvandlas till gas. Det är en gas som spricker genom den här koldioxidisen som kan vara uppemot en meter tjock, och då skjuter det ut damm i geyserliknande explosioner, skriver Aftonbladet, som sen lägger sig på isens yta. Så det är damm egentligen då. Verkligen som fastnat. Och den här spindelformen är inristad då i den här koldioxidisen. Jag blir nyfiken på den här koldioxidisen. Men det är någon annan is än liksom vattenis då, antar jag. För det betyder ju att det har funnits vatten på Mars.
Ja, men det är man inte ganska säker på att det finns någon form av fruset vatten på Mars. Det tror jag nog ändå är...
Så är det.
Typ på polerna.
Det är bara för att min rymdkunskap bygger en hel, en liksom grundpelare i den är ju Tintin, månen, tur och retur.
Just det.
Och där blir de ju så himla överraskade över någon sån vattenisotoper på månen, och som jag trodde liksom inte har funnits.
Nej, men det är mer konstigt med månvatten tror jag än marsvatten.
Tack Tintin. För den liksom grunden jag vilar mot. Ja, men precis, så de här spindlarna, det är ett ojordiskt fenomen. Man tycker ändå det är väldigt konstigt då. Jetprocessen, som den kallas då, är kopplad till Mars årstider och återför koldioxid till atmosfären. Genom att studera dessa spindlar och jetstrålar lär vi oss mer om hur Mars skiljer sig från jorden. Men jag nämnde ju också det här med Inka-staden då.
Ja, vad var det?
Ja, det handlar ju mer om att det ser lite ut som en Inka-stad. Alltså, Aftonbladet skriver då att de här spindlarna observerades första gången 2016 när det var en rymdfarkost där uppe som sökte för liv på Mars, och då syntes de här mörka spindelfläckarna då på en del av Mars som har fått smeknamnet Inka-staden på grund av, som Aftonbladet skriver, dess linjära och nästan geometriska nätverk av åsar. Jag visar dig på en bild här igen som lyssnarna inte ser då.
Just det.
Tycker du det är Machu Picchu liknande?
Ja, men lite kanske, men också, om det hade varit en Inka-stad så vet man ju vilket land det var som hade varit först på Mars. Det har ju varit Spanien.
Ja, om du liksom
Conquistadorerna hade kommit.
Om man inte räknar liksom ursprungsbefolkningen själva då.
Men det hade vi ju aldrig gjort.
Nej, kolonisatörerna som var först på plats var ju spanjorerna i så fall då. Nej, men det beror på att de upptäcktes redan 72 står det, och då är det liksom lite oklart hur de fått det här mönstret, för det ser lite coolt ut. Det är som liksom
ser väldigt coolt ut.
Fårar, och så det är väldigt symmetriskt, så det ser typ ut som gamla husruiner nästan då. Det får man ändå ge dem, men en teori är att det är sanddynor som har blivit till sten över tid. En annan teori är att det är material som magma eller sand som sipprat genom sten. Men det är ändå lite speciellt att de har fått så himla asymmetriskt, det kanske att ta i, men så himla raka linjer.
Ja, verkligen.
Det får ju ändå tankarna att skena iväg.
Väldigt lätt. Hör du, en björn i Japan got more than it bargained for, kan man säga.
Ja, jag är nyfiken.
Så är det.
Vad var det den köpslog kring?
Ja, så här var det. Björnarna börjar ju vakna nu runt om i världen där det blir vår och snart sommar. Och den här nyvakna björnen mötte nämligen japanen Masato Fukuda, som i sin tur var på väg för att titta på ett vattenfall på ön Hokkaido.
Okay.
Det här rapporterar flera medier då. Och när Fukuda då i sin stilla promenad gick mot det här vattenfallet, så var det två björnar som kom utlufsande ur lövverket ur skogen.
Hjälp.
Ja, verkligen. Och japanska myndigheter har ju då gått ut och varnat för att nyvakna och hungriga björnar är på rejält dåligt humör. Alltså, man kan ju verkligen ändå relatera till det. Man vaknar, har sovit liksom i alldeles för länge.
40 dagar.
Svinhungrig. Och så kommer någon och ska leta efter ett vattenfall. Liksom. Jag förstår den ilskan. För det har blivit allt vanligare med björnattacker i Japan. Och mycket riktigt så fick ju en av de här två björnarna som mötte Masato och Fukuda fick ju dårdimpen och gick till attack då.
Ja, de gjorde det.
Dårdimpen, det var länge sedan man sa det.
Ja.
Men
de är inga morgonmänniskor.
De är inga morgonmänniskor.
De har morgonhumör på de här björnarna.
Exakt.
Efter 40 dagars vala eller vad det handlar om.
Men Xi fick björnen, kan man säga.
Xi Jinping. Fick... Ja. Nej, det var i Japan. Ja,
just det. Ja, precis. Ja. Fukuda är nämligen tränad i karate.
Ja, jävlar.
Och han säger då till flera lokala medier att jag tänkte att jag måste agera, annars dödas jag. Och agera, ja, det gjorde han med en rejäl spark. Bam! Mitt i fejan på björnen.
Du skämtar.
Jag skämtar icke. Det var Fukudas lösning på problemet, och efter ytterligare en rejäl spark så erkände sig björnen på något sätt besegrad och flydde fältet med sin kompanjon. Fukuda, han ådrog sig en vrickning i den här attacken, men överlevde då ändå själva björnattacken. Med det sagt så gäller ju myndigheternas varning fortfarande för de här vaknande björnar, att de kan vara rejält farliga. Men frågan är om man inte borde göra en liknande varning för de här björnarna, till de här björnarna, om att hålla sig borta från 50-åriga karatemän som är på jakt efter fina vattenfall.
Det är roligt att ha sån sinnesnärvaro då, tränade i karate, att han hinner tänka tanken, va, om jag inte agerar så dödas jag. karate.
Verkligen. Ja, det är mycket. Och så att han var på väg till ett vattenfall. Alltså det är verkligen så här, typ, jag ser verkligen bara att han går verkligen stilla och bara, nu ska jag titta på ett vattenfall. Att man nästan hör sån här lite japansk Polande. Bakgrundsmusik.
Han ska flöjt, sitta liksom, där i skräddarställning och meditera typ. Och
precis.
Vänta på någon ung lärjunge.
Typ. Exakt, och så luftar en björn och bara.
Det är också typ lite en sån där skolgårdsdiskussion typ. Vem vinner, en björn eller en karatemästare typ?
Ja, nu vet vi.
Ja, nu vet vi. Åh, då var det dags.
Jag tycker att när man festar, festar man, och då festar man rejält.
Have you ever been served an Amuse Bouche before?
Men det var ju en njutsuck som jag drog när jag sa, åh, det lät typ inte riktigt så. Men det var det jag ville få till i alla fall.
Fan också.
Hoppas du tog det rätt, Frida.
Ja, absolut.
Krogredaktör Frida Rosengren, du är med oss ännu en gång för att guida oss in i helgen. Veta lite vad man ska göra, om man inte har några planer. Men det är också en snackis som har dykt upp. Krogvärldens fröken Snusk. What's that about? Eller?
Ja, alltså, jag har ju skrivit en krönika med den rubriken, ska jag säga, så att det inte är så här andra som går runt och bara, här har vi honom. Nej, men vi har faktiskt redan, jag har tipsat om honom innan för kanske några 3-4 veckor sedan. För det finns en, det har, om man har varit i Majorna vid Älvsborgsgatan den senaste månaden så kan man ha sett en ganska liksom ständig kö där.
Jo tack.
Ja. Och det var det jag tipsade om, och det var absolut inte därför det gick så bra, det var inte det jag menar. Men det är det som är den här pop-up-restaurangen som drivs av då en anonym kock som kallar sig Brothboy och har liksom pixlat ansikte på sina bilder och... plus då att det här är ett tillfälligt besök då. Alltså jag som har skapat någon slags massikos.
Var där ganska nyligen del av massikosen, och jag såg en man med pixlat ansikte.
Nej, det gjorde
det? Nej, det gjorde jag inte.
Det var roligt med grunt med liksom någon sån, ni vet, maskerad.
Ja, men exakt. Papier-maché.
Pixel papier-maché. Ja, men jag var där, jag går förbi där ganska ofta liksom, och det har varit sån kö, så jag tänkte såhär, ska jag verkligen stå i kö typ för att äta så ramen? För man känner sig så himla, du vet, att det är en kö, bara, aha, nu har ramen kommit till Majorna, då ska alla stå där. Men så gjorde jag ändå det, det var sista veckan jag ställde mig i kön, och var ändå där typ 10 minuter innan det öppnade för att få en plats, och då kommer de ju ut och ska ta bilder med riktig kamera, och man bara, jag vill liksom inte.
Då vill du ha pixelboxen.
Ja, eller hur, kan jag låna den där, frågade av pixelmannen. Ja, men för att man vill bara inte liksom vara del i bildbevisen för massikosen i en ramentrend typ.
Du vill inte stå för att du har kö. Men alltså, vad roligt att du har köat. Kom du in?
Jag kom in, ja.
Åt.
Ja, vi stod, det var ingen jätte kö så, men vi var ju där innan det öppnade då, liksom vid typ 3:50, och så fick vi ändå plats i första liksom insläppet då.
Ja. Och det var värt vänta?
Ja, men alltså vänta var inte så farligt, det var ju bara 10 minuter, en kvart, det var mer att bli fotad i kön som kändes lite, jag vet inte, inte helt bekvämt. Sen, jag vet inte, jag ska typ inte ge mig ut. Jag älskar typ inte ramen, så jag vet inte vad jag gör där, men det var gott liksom.
Men det är väl det som är lite intressant, för det jag, alltså självklart är han ju inte så anonym, för om man går in så tror jag inte han står med en liksom hoodie, vad heter det, en sån mössa över huvudet, kockmössa och klippta ögon, tror jag. Det hade varit kul. Jag tror inte han har det. Men det är väl intressant att du inte ens gillar ramen och gått dit, för det är väl det jag menar, så här, varför står alla i kö? Alltså vi har ju varit helt besatta av att boka och hålla på, och folk vill inte köa och man vill ha sin mat nu, vi har inte tid, vi är stressade. Men det är ju något med de här tillfälliga liksom pop-up-restaurangerna som såklart bara är liksom grundläggande psykologi.
Ja, det är så flockbeteende.
Verkligen.
Man vill inte missa kanske.
Ja, men delvis så lite FOMO, men också att det finns något som heter knapphetseffekten, att så här, om det är en begränsad mängd av något, ju mer svårtillgängligt något är, så bara, jag vill ha det.
Ja, ja. För mig handlar det också om att lite jag har gått runt och sagt att jag så här inte gillar ramen så mycket, men så har jag inte ätit det på typ 5 år. Och så så här, om det nu är någon som är väldigt bra på det, då får jag väl testa det igen och sluta tramsa mig. Jag går ju en kamp liksom mot min egen mattramsighet. Försöker bättra mig.
Men det är också liksom nu eller aldrig med de här. Hade det bara varit så att den öppnat här, då hade du kanske inte skyndat. Om det hade varit en kö hade du kanske bara, jag tar det imorgon.
Nej, jag var ju där så för att det var sista veckan också. Mm. Nej, måste, då får jag gå nu då. Då får jag väl göra det.
Ja, men jag tror kanske anar att folk bara också har tröttnat på liksom boka och alltså det är lite så här spontant och äventyrligt typ att bara jag går och ställer mig här. Ja, men alltså det är, om du har jobbat för något så är det ju som att det smakar lite, alltså om du har gjort en ansträngning, alltså har ni stått i kö, eller vad säger jag, har ni stått i kö någon gång? Jag vet inte, till krogen.
Jo, tack.
Alltså jag kommer ihåg när man var liksom yngre och inte riktigt visste om man skulle komma in på en klubb eller någonting. Alltså så här, väl inne, jag bara, jag kommer inte gå härifrån för att man så släpar ut. Men man bara, alltså det har ju aldrig varit så kul att vara ute som när man inte riktigt visste. Man hade kämpat, man hade kanske, man kanske hade tagit av sig jackan och låtsat som att så här, jag ska bara in,
jag var bara så rökt.
Precis,
typ.
Har absolut hänt. Det, men ja, men det, så därför tror jag att det liksom smakar lite bättre. Du blir kanske också lite hungrig.
Men det är ju också att man typ vill, det måste vara gott. För annars har jag gått igenom det här utan att få payoffen typ. Att man också, det var också ganska många där som typ kanske ville lägga upp en bild på Instagram då, att de var där. Och då blir det typ ett sånt misslyckande personligt om man går dit och så är det inte så himla gott.
Nej, just det.
Så det kanske också det smakar kanske godare för man har gjort en insats, men det är också typ att det inte behöver smaka gott för att alla är så jävla måna om att det ska vara jättehärligt.
Ja, det kan ju bli en lite så kejsarens nya kläder att man bara, ja det är fantastiskt. Mm. Alltså det tror jag absolut. Men det är som en perfekt kompott. För det är dels, alltså för det finns ju jättemycket pop-up-restauranger och har funnits länge. Men jag tycker att det liksom bubblar just nu. Att det finns jättemånga exempel. Men det känns som att lägg på anonymitet eller någon slags mystik på det. Att det är så här, det är lite mystiskt. Du kanske får någon slags överraskning. Du har det här liksom att det är nu eller aldrig liksom. Och du har den här liksom grupptänket och pressen nästan på liksom.
Undrar vad det är för mat som är bäst lämpad om man kan göra så fast med pyttipanna liksom.
Ja, det alltså husman gott, hade nog varit jätterätt i tiden kanske. Jättebra idé. Jag hade gått dit, kände jag.
Jag med, tror jag. Hellre det.
Typ mer, jag kände också det. Mer det än ramen.
Ja, men ska den poppa upp på fler ställen nu då? För den har varit på Älvsborgsgatan.
Ja, alltså i den, det tog ju precis slut förra helgen tror jag. Men sen igår bara när jag i princip satt och skrev den här texten så kom det upp ett nytt släpp att han ska till Ivans Pilsnerbar på Hisingen, Ringan. Kollar jag på dig som att det är så här i dina den 16 maj tror jag det var. Ja, men den blev ju fullbokad direkt.
Okay. Aj, där kunde man boka alltså.
Ja, för det är ju det har ju släppts några sådana att man faktiskt kan boka. Man kan ju ta del av de här tillfälliga på sådana restauranger som kör lite regelbundna gästspel. Så att det är ju den lite bekvämare, alltså liksom latmansvägen in till de här unika middagsupplevelserna. Till exempel kör liksom Dugges det ganska ofta. Och,
är det sån, eller förlåt? Nej, men är det sån liksom kockroulette typ att man bokar utan att veta vem som är? Eller nej?
Nej, men det är ju faktiskt en kul. Det är sådana här hemliga artister.
Ja, men jag tänkte du snackade om det senaste var här där ute på Hisingen också, att det är sån konsertroulette att man inte vet vilket band det är. Det hade ändå varit lite kul också, bara gå på restaurang och så bara, det var Leif Mannerström.
Nej, men jag har inte hört talas om det, men det hade varit kul med ett fast pris. Kul att vi bara ger så bra idéer till krögarna nu. Nej, men man kan liksom faktiskt följa de restaurangerna som har regelbundna gästspel, som så här Wine Mechanic kör jättemycket ute i Gamla stan. Även med så här, alltså kanske din favoritmat instagrammare och sådär. De kör liksom även med folk som man inte kan gå och äta hos någon annanstans. Men även typ Husett kör varje onsdag uppe vid Konstepidemin. Dugges Pils kör ganska ofta. Och jag kan börja tipsa direkt att på söndag kan man gå på äta sydamerikansk brunch på hos en pop-up då som heter Mariki som dyker upp på Bar Palavas.
Sydamerikansk brunch?
Alltså de lagar sydamerikansk mat och så nu gör de väl i brunchform. Jag kan tänka mig att det kanske är en panadas. Alltså det måste ju inte vara att de så här riktigt ägg. Men vi har gjort sydamerikanskt. Det kan det ju vara.
Det kan det vara.
Det kan det verkligen vara.
På tal om att köa till restauranger. När jag var i Buenos Aires, min tjej bodde där ett tag. Där var det en sån dröm att köa till restauranger. Du vet, man satt med en öl på gatan och det var jättevarmt. Ja. Och liksom så här, då var köandet var typ halva grejen nästan.
Det är sant, men det kanske kommer nu. Vi kan ju inte tyvärr dricka öl då. Men att man liksom försöka göra det till ett evenemang, själva köandet.
Ja, också en bra idé.
Det är ju en härlig gemenskap där.
Men det var ännu mer grejer som hände i Gamlestaden.
Ja, men vi kan ju bara jättesnygg brygga. Vi ska ha några snabba tips förstås också. Det är ju väldigt mycket i Gamlestaden i helgen. Ja.
Det fan händer grejer i Gamlestaden.
Det bubblar så mycket. Alltså det, vi har skämtat om det att vi borde ha en stående vignett för att liksom, varje vecka är det något så här, och nu öppnar det här i Gamlestaden. Mm. Alltså i tidningen då. Och då på lördag är det Slakthuset Saturdays som firar ett år och nu är det liksom årspremiär. Det är bara på de varmare, bättre vädermånaderna. Och det är liksom en farmers market kan man väl säga i Slakthuset där alla de här då mathantverksmänniskorna och matproducenterna samlas och så är det som en enda stor liksom, du kan ju ta del av allt men det är inte bara mat, det är också så här, tvåla och tvaga har flyttat in till Gamlestaden. Jaha. Alltså,
allt möjligt.
Allt möjligt, men mycket mat och allt från heta såser till svalkande gelato.
Perfekt.
Och sen kan man liksom bara vandra vidare för att det är liksom egentligen alla delar av Gamlestaden på lördag. Även, vad heter det, Gamlestadens fabriker heter det. Där har ju Rolling Bistros Backyard håller till där. Som en stor liksom, restaurang. Mm-hmm. Och de har en stor grillfest på sin innergård. Där det blir flera olika gästspel. Ja. Apropå den här trenden.
Härligt. Ja, gästspelstrenden.
Så där kan man ta del av bland annat japansk grill och lite andra grejer. Och sen så kan man ju gå in och fortsätta liksom, kvällen där. För de är ju öppet som vanligt där inne.
Fan vad gött det låter. Ja. En hel dag i Gamlestaden typ.
Ja, det är även en konst- och vintagemarknad i gamla SKF, huvudkontoret.
Ja, kan också mäktigt. Kan vi se om vi springer på varandra där ute imorgon då. Frida Rosengren, krogredaktör på GP. Alltid ett nöje att ha dig med. Alltid lite så en stress. Ska jag hinna med allt det här roliga som du kommer att bjuda på? Tack så bra.
Tack.
Ha det. Det är dags för ännu ett avsnitt.
Ja.
Är det Gift vid första ögonkastet? Nej, det är det inte. Utan det är den politiska dokusåpan, även känd som Folklistan.
Jajamän.
Jajabus. Det är en ganska likt avsnitt från del 173 som var förra veckan. Mm. Eller var det förra veckan? När det var men liksom på kommunnivå politiker som blev politiska vildar och sen hoppade över till Folklistan. Och nu har det hänt närmare än du tror, nämligen i Alingsås.
Åhå, Nästgårds.
Exakt, där skriver Aftonbladet att de har värvat tre lokalpolitiker som nu alltså arbetar under det nya partiets flagga. Och detta är då för lokalpolitikerna är för detta sverigedemokrater som tidigare varit vildar efter interna bråk då i Alingsås.
Mm-hmm.
Och Sara Skyttedal då, som ju startade igång hela den här karusellen, välkomnar de här politikerna varmt i deras projekt. Och då så är det ju det är liksom en hel drös, höll jag på att säga, som har gått över. Det var ju Åtvidaberg förut.
Ja, precis.
Men där var det ju så att man sa det, vi går till Folklistan, och sen så bara nej, vi ångrar oss.
Det var lite någon som blev lite tagen i örat där, eller precis. I alla fall någon som fick ha liksom ett heart to heart med någon typ av gruppledare. Exakt. Som fick honom att ändra sig. Jag inser att jag tog fel beslut och jag har ändrat mig.
Men här verkar det inte vara så, utan det är den tidigare gruppledaren för SD då i Alingsås som har namnet Boris Järnskägg.
Boris Järnskägg.
Ja, Järnskägg.
Det låter ju lite som en politisk vilde, ja.
Ja.
Undrar om han har en förbless för liksom fornsverige.
Och man undrar ju det. Man undrar ju det.
Alltså, 100% taget namnen då, va?
Ja, det får stå för dig.
Ja, det får
men,
du göra.
Det känns ju som det. Han går i alla fall tillsammans med sin hustru Agneta Grange och sen också en man som heter Lars Jäger över till folklistan.
Ja.
Och
det låter som att han skulle vara så. Oui, the northern people. Går över till folklistan nu.
Ja, precis, the people's list.
Ja, precis.
Shall be ours. Han säger då ändå att hjärtefrågorna han kommer driva under folklistans flagg kommer vara samma som innan. Alltså utökad kameraövervakning och drogtester i skolan.
Okay.
Och är man med på folklistan i EU-valet så får man även vara det lokalt, även om vi fortsätter att driva den politik som vi gick till val på i Alingsås, säger han. Vi har inte ändrat politisk åsikt bara för att vi är med på folklistan.
Nej.
Han säger vidare att han
bara byter parti liksom.
Exakt. Han lämnade då SD på grund av de här interna konflikterna som grundar sig att han anser att SD-politiker nu engagerar sig endast för att lyfta de arvorden som ges till förtroendevalda. Järnskägg säger att det var han och kollegorna som kontaktade folklistan efter att de sett att KD-politiker i Åtvidaberg gått över till partiet.
Mm.
Jag läser på och tyckte att man kan satsa på detta för att få mer spridning inför EU-valet och för demokratiska frågor, säger då Boris Järnskägg.
Mm.
Han var också den lokalpolitiker som fick flest personkryss i valet 2022 i Alingsås.
Och
det är något som medgrundaren till folklistan då, Sara Skyttedal, framhäver som ett bevis på att folklistans kritik mot partisystemen håller.
Han har ju ett jävla skägg, Boris Järnskägg.
Ja, det hade ju nästan varit tjänstefel om han inte hade haft det.
Ja, det är ju silvergrått liksom. Det, är ju, det ser ju ut som ett järnskägg lite grann.
Precis.
Han är ju liksom, det är on brand.
Men också får man spekulera lite då. Nu är väl han inte med på folklistans lista över kandidater till EU-valet. Men jag vet inte om man liksom kan skriva till honom. Men om han nu är så populär.
Mm.
Tänk så gör det här tilltaget att han helt plötsligt måste flytta till Bryssel. Mm. Jag vet inte om det blir så. Men,
Boris Ironbeard, ja, nästan heter det.
Ja.
Och,
men då finns det också nya provinser att, vad ska man säga, härska över. I'll come here from the north.
Ja, men det är för att det är sånt jävla vikinganamn typ. Du är väl inte här för att typ så rape and pillage? Nej, jag har bara lite förslag om kameraövervakning.
Precis.
Ja. Boris Järnskägg är verkligen ett oslagbart namn på en nordeuropeisk högerpopulist, säger att Viktor Bart Kron har skrivit på Twitter till exempel. Ja, Boris Järnskägg är ny bekantskap för oss.
Verkligen.
Ja, Alingsåsare har väl järnkoll på Boris Järnskägg förstås. Man är så personkryssad där.
Ja, verkligen.
Vi har ju pratat lite både i onsdags och när vi quizade om det här med turist hatet. Det kanske
just
att ta i, men turisterna svämmar ju över.
Är det inte ett hat?
Jag
tror att det är ett hat.
Ja, men det kanske är det. Det är i alla fall så att det svämmar över med turister i alla de kända turistmetropolerna i Europa. Till exempel Venedig då, innan snackade om det i onsdags. Och nu då så har man infört den här avgiften på 5 euro är det väl för att få åka in i Venedigs gamla stad där och turista. Och det förvandlar staden till en nöjespark. Så här låter det ute på gatorna i Venedig. Ah, jag vet inte vad de säger exakt.
Nej.
Men det är arga italienare.
Det lät ilsket.
Mm, så mycket kan både du och jag förstå. Och de är alltså ute, de har take it to the streets, Venetierna. Säger man så? Venetierna annars.
Men också
stad.
Streets, är det inte the canals?
The canals, precis. Den här demonstrationen på i gondol. Nej, det gjorde den faktiskt inte. Men man vill ju tackla massturismen. Liksom. Mm. Stan håller fram på att sjunka ner i nämnda kanaler.
Krackelera.
Precis, under sin egen tyngd. Liksom, för det är så mycket turister. Och då är det 60 kronor i svenska då, ungefär som man inför för att råda bot på det här. Men man är jätteupprörda då många Venedigbor, för att dels så tycker man att ja, men det liksom förvandlar vår stad till någon sorts typ tivoli, att man betalar för att gå in där. Men just också det, att det inte är bra, det är inte tillräckligt heller för Venedig. Att så här, ja, 60 spänn typ, det kommer inte hindra en busslast med kineser eller amerikanare som kommer dit och har rest liksom halva jorden för att
cash,
gå.
Va?
Ja, de har cash, de vill gå på marknadsplatsen, då liksom 60 spänn är ju ingenting, va?
Nej.
Venedig har förvandlats till Disneyland där turister tillgodoses mer än invånarna, och att ta ut pengar kommer inte att stoppa någon från att komma hit, säger en demonstrant som The Guardian pratat med, jag läser från DN. Och alltså det finns också någon som tycker det är liksom bra då, den här avgiften också, att man åtminstone kan dra in lite pengar på det som man kan använda till typ så restaurering och sådana grejer då.
De hade ju kunnat fläska på mer, kan man sen tycka.
Med den där avgiften, ja. Ja, det tror jag. Jag tror att det är många som hade kunnat betala
det dubbla typ.
Det dubbla typ, ja. Men jag bara tyckte det var lite spännande att de, för att jag hade inte riktigt tänkt på det när jag hörde om den här nyheten, att folk i Venedig skulle bli arga för det.
Nej, inte, nej, jag trodde verkligen att det var snarare tvärtom.
Ja, men jag trodde, jag hade ju då som den svennen jag är ett turistperspektiv på det, och bara tänkte på hur turisterna skulle reagera och drabbas. Men att även de stolta Venedigborna tycker att man blir någon slags djur i bursituation,
ja,
liksom. Eller Disneyland som de säger. Dessutom så läste jag på The Guardian helt kort att folk också tycker att ja, men man borde göra mer, typ, att man borde ta ännu kraftigare tag mot att stoppa turismen, just för att så här, som jag sa, typ att folk som kommer från halva jorden runt kommer ju inte.
Exakt.
Ja, de kommer inte strunta i det bara för det då. Så det blir lite spännande att följa, tycker jag, de här upproren som jag nämnde där inför quizen, att det var så hungerstrejk på Kanarieöarna och etableringsstopp för hotell i Amsterdam och Barcelona, är det ju kaos liksom.
Ja, men det känns som att det har gått ett steg längre nu än det man hört innan, om när de bara klottrar tourist go home och så, att nu verkar folk verkligen, ja, men typ agera på något sätt som vi kanske inte riktigt sett innan.
Nej, och om jag hade åkt till Venedig i sommar hade jag typ känt mig lite dum.
Mm. Verkligen.
Som att dels att folk typ inte vill ha mig där, men också att man bara, vad håller jag på med?
Ja.
Ja, spännande att följa.
Jag tänkte faktiskt kroka i det här med turism, för att det är ju inte bara i europeiska städer som man är ilskna över turister, alltid.
Okay.
Utan även i Namibia bubblar det.
Jag bara, okej. Okay.
Förlåt?
Varför är jag så förvånad över det? Namibia?
Ja, visst. Och det här grundar sig i ett annat fenomen som kanske är lite mer... alltså det är inte bara att man ska besöka... på välbesökta ställen.
Nej.
Utan det finns ett annat fenomen som många andra turistorter också har kämpat med. Namibia är bara liksom det senaste offret, och det är ju det här med nakna turister vid populära turistattraktioner.
Va, är det sant?
Ja, det verkar ju vara ett rejält härke ute i världen.
Ja, så tydliga.
Nej, men jag vet själv, när jag var på vår utlandsredaktion här och skrev, så skrev jag...
Där typ, är alla nakna. Att ni har sån utlands-
nej,
vibe.
Nej, inte riktigt. Men jag tror jag skrev typ två artiklar om Bali, där diverse nakna turister liksom har bötfällts och portats för att de liksom varit vid heliga berg och typ sådär, och varit bara liksom utan en tråd på kroppen.
Jag får bara flika in ett skryt att jag har varit i Namibia då som turist för jättelänge sedan, men jag var aldrig naken då.
Nej.
Inte offentligt i alla fall. Bara föra det till protokollet.
Men var du då vid den här populära sanddynen Big Daddy Dune?
Big Daddy Dune?
Big Daddy Dune.
Ja, det är ju därför den har fått, den heter så, för att jag var där.
Just det,
Big
just
Daddy
det.
Dune. Nej, men jag var vid där Walvis Bay typ.
Ja. Nej, men det är nämligen
Big Daddy Dune.
Det är vid Big Daddy Dune.
Pax för det smeknamnet i nästa gruppchat typ.
Verkligen.
Det är jag när jag var på bio senast.
Ja,
och såg,
just det.
Kolla på sci-fi. Big Daddy Dune.
In the house. Ja, men det är ju tre utlänningar som ska posera ett naken vid just Big Daddy Dune.
Look at this Big Daddy Dune, sa de.
Exakt så. Man får ju inte posera näck vid Big Daddy Dune hur mycket man än vill blotta sig för Big Daddy Dune.
Big Dad. Ja.
Och då skriver här BBC att besökare vid Big Daddy Dune var chockade över beteendet från de här personerna. Och man vet inte, i alla fall BBC visste inte varken namn eller nationalitet på de här personerna. Men man vet faktiskt könet på dem. Ja, och det vet ju också Big Daddy Dune numera.
Som fått en nära titt på det.
Kan du gissa vilket kön?
Ja, det var det manliga.
Det var män. Ja. Det var tre män.
Och det vet man för att man såg själva könet då, eller?
Sannolikt så. BBC går inte in liksom så intrikat på det, men man kan väl ändå utgå från det. Det finns nog diverse bilder och sånt att tillgå. Men myndigheterna i Namibia tycker inte det är så kul då att Big Daddy Dune har blivit flashad egentligen.
Nej. Men förlåt, jag har typ tänkt så mycket på Big Daddy Dune nu att jag nästan glömde vad själva nyheten. Men alltså, är det många som gör det här?
Nej, eller? Utan alltså, nu är det tre stycken män då som inte var från Namibia som var på besök. De var turister helt enkelt. Och, men det är väl också ett väldigt omtyckt liksom, resmål eller liksom en symbol i Namibia, tror jag. Så
att men jag tror att jag kan, alltså jag har varit i alla fall vid de här sanddynerna ute vid kusten, och det är jävligt
en coolt. Större sanddynerna där som ska vara då Big Daddy Dune.
Walvis Bay heter det. Det var någon sån gammal valfångare back in the day. Och man kan så sanddynsurfa och sånt. Mm. Det gjorde inte jag, men man kunde
då
det.
Vilken missed opportunity.
Jag vet. 'Cause I'm lame, that's why.
Myndigheterna i Namibia har i alla fall fördömt de här turisterna i fråga, och tilltaget vid Big Daddy Dune kan nu få de här personerna att portas från Namibias samtliga nationalparker.
Mm.
Männen själva har nu lämnat Namibia, men landets miljöministerium värdjar ändå till turister överlag nu att tänka efter och göra det rätta. Och det är då alltså inte att blotta sig för Big Daddy Dune.
Leave Big Daddy Dune alone. Jag ska ner dit och göra en sån TikTok-video. Bara, hi TikTok, I'm gonna surf down Big Daddy Dune naked. Cowabunga! Och så bara ut.
Ja, exakt.
Ja, men ska vi prata lite TikTok då?
Ja.
Det låter kanske som något obskyrt från nätets undervegetation.
Oh, look at that.
The penny challenge has been attributed to starting several fires.
Undervegetation.
So, today I am
eating and training like my boyfriend.
Ja, det är ju en stor TikTok-diskussion som pågår i USA. Jävla, liksom, den är lite för groovy den här gängen. Jag har gjort fem olika versioner, inte nöjd med någon.
Nej, men älskar ändå följa utvecklingen.
Ja, precis. Förra veckan hade vi ju en annan, men det, av upphovsrättsliga skäl fick jag byta. Nu har jag en sån här generisk låt istället.
Ja.
Som, jag vet inte riktigt, det sätter en lite konstig stämning. Som jag ska gå in
men du kommer hitta rätt till slut.
En sån skön radio-DJ som nu ska prata om TikTok i USA. Vi vet ju då att man har fattat beslut om att TikToks kinesiska ägarbolag ByteDance borde sälja TikTok.
Mm.
Och det är väl fortfarande liksom inte riktigt klart hur det blir. Det ska överklagas och hitan, men även ditan. Mm. Visst är det så, Victor?
Ja, det är verkligen så. Help ditten och datten ska till innan något kan hända.
Precis. Ditt och datt ska behandlas här, men även där. Ja. Som det heter då.
Mm.
Men då säger TikToks kinesiska ägarbolag ByteDance att de hellre lägger ner än att säljer om man förlorar den här rättsväsen.
Det är ju ett ganska smart move av dem, för att de har ju nog sina användare med sig, så att säga.
Jag kommer hellre dö om ni gör det här. Det är som en arg tonåring. Ni fattar inte, jag kommer dö. Men det handlar om att de har ju en algoritm.
Mm.
Och en typ av källkod slänger jag mig med nu, men det är väl det som en algoritm.
Det kan vara en kod.
Typ. Det kan vara en kod, och den vill de inte ska hamna i någon annans händer. Den är centralt för hela ByteDance verksamhet som sysslar ju med TikTok, men de har ju också sin kinesiska TikTok, och de kanske gör andra grejer också.
Jag har liksom inte fattat det, men det är liksom, TikTok är kinesiskt, men det finns också ett kinesiskt TikTok ja. Som, alltså...
Det är ju där de, liksom på västerländska TikTok så är det ju bara såna penny challenge där man bränner ner hus och sånt.
Just det.
Men på kinesiska TikTok så lär sig alla ungdomar att bli ingenjörer. Precis. Och kärnfysiker och sånt. Mm. Bara smart. För att de ska vinna kampen mot väst.
Geni.
Så har jag hört att det är båda hårt övervakade självklart av kinesiska staten. Men i alla fall, de säger att om de kommer förlora den här rättstvisten så lägger de hellre ner hela företaget typ i USA än att sälja det vidare. Och det tyckte jag ändå var lite tuffa tag.
Verkligen,
inför.
Det är det.
På tal om detta då så har det också blivit en nyhet att trots att man från politiskt håll vill sätta P för TikTok i dess nuvarande form då, i alla fall, så är det en då högt uppsatt politiker i USA som själv inte vill lämna TikTok, och det är presidenten själv, Joe Biden. Biden hänger kvar på TikTok trots nya lagen, läser jag på Omni. Han är ju ganska ny på TikTok också.
Okej,
jag har för mig att vi pratar om det ganska nyligen, att han har gett sig ut där. Jag för mig i alla fall. Och jag vet inte, han kanske är liksom, han kanske trillat ner i TikTok-hålet typ. Han kanske inte ens vet om den här lagdiskussionen, för han bara sitter och följer
vilka
foodfluencers.
Just det, och ska göra massa challenges i Vita huset.
Ja, precis, håller på och lägger upp sin daily routine typ.
Precis.
I get up, typ, put on my liksom typ sån korsett för att hålla mig.
Wig, nej
ja,
inte.
Nej, men liksom där för att inte falla ihop under min egen ålder. Så kanske det börjar. Jag vet inte. Men en talesperson för Joe Bidens kampanj säger: när så mycket i valet står på spel kommer vi använda alla verktyg vi har för att nå unga väljare där de befinner sig. Så de känner typ inte att det är värt att Joe Biden lämnar TikTok, även fast vindarna politiskt blåser mot, ja, emot vind för TikTok.
Undra om Donald Trump har TikTok. Och undrar liksom i så fall, hur är den?
Ja, det känns ju som att han har det, frågetecken.
Ja.
Han har ju Truth Social annars då liksom.
Just det.
Men det är ju inte riktigt samma grej, va?
Nej, men han gillar ju heller inte riktigt Gina.
Nej, Gina.
Så ja. Att, jag vet inte.
Nej, det gör han ju inte. Han är ju tough on Gina.
Ja.
Till skillnad från Biden då, enligt
exakt,
Trump
exakt.
Som är soft on Gina. Men ja, det blir väldigt spännande att se om de verkligen liksom går under med skeppet, de här ByteDance då. De har till 19 januari nästa år att
det
sälja.
Det tar kvar.
Så vi följer med intresse.
Ja, verkligen.
Ja, jag visste. Jag är så tacksam idag, Viktor, för att du har rätt ut det här hur man ska bete sig på kombinerade gång- och cykelvägar.
Ja, kan man glömma bort det till nästa vecka?
Ja, det var ju samma problem uppe i Umeå fick vi höra från lyssnaren Anna som var med i lyssnarquizet idag, nämligen där att liksom, trots att lagen säger att du ska gå till vänster, cykla till höger, visst var det rätt?
Ja.
Ja, så gör inte folk det.
Nej.
Och det beror på liksom gamla traditioner, gammal kultur.
Just det. Och vi ska inte flytta oss.
Nej, precis. Det har vi pratat om. Jag har också pratat om att Göteborg är liksom rekordhållare i krossade busskurer. Vi sticker ut där. Är liksom top of the line, top of the list,
ja,
när
tråkigt,
det gäller. Och jag gav
tråkigt,
dig också
tråkigt.
Hela listan för vilka som är de mest vandaliserade bussplatserna. Och jag anade ju ett mönster där dessutom. Frida Rosengren var här också, guidade oss in i helgen. Pratade om krogvärldens fröken snusk.
Just det, och aktuell. Att man ska vara i Gamlestaden verkar det som.
Ja,
Gamlestaden. Oh, herregud, Gamlestaden.
Okej, liksom official Victor Blomdahl. Vi tackar väl för idag. Kalle Berg heter jag, Victor Big Daddy Dune Blomdahl heter du. Ha det gott, trevlig helg.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.